Gott folk, det är medan hägg och syren, höll jag på att säga, men det är inte det mer. Syren har också blommat, men det är sommar, det är blå himmel, det är kallt i källaren, men det är varmt i hjärtat. Jag heter Kim och jag har med mig Mats. Hur är läget, Mats?
Nu lyser ängarna av sommarns alla blommor. Nu surrar bin och fåglar sjunger över allt.
Det är ju en rätt sorglig låt dock.
Ja, det är det. Fast där är det sommar.
Ja, alltså men den låten... Jag tror att du visade mig den låten.
Ja, det är möjligt. Det har varit en favorit ganska länge. Det har väl varit så ganska genomgående genom livet att jag har visat dig kulturuttryck och så vissa har fastnat.
Ja, men det tror jag stämmer. Alltså, jag tror att om jag skulle välja ut en person som har inspirerat mig till mest så är det du. Men just den låten är ju... det handlar alltså om en man som blir så arg för att han... Eller han blir dumpad av sin tjej för att hon har träffat en som hon tycker var finare än han. Och sen så den här mannen då dumpar tjejen också. Och han blir så arg så han ska gå dit och slå honom, va? Han tar med sig hammaren beredd under kavajen. Men han blir kompis med honom istället för att han förmår sig inte att säga nej.
Precis, jag hade hammaren beredd under kavajen när han kom ut i sidenskarf och sagodag.
Kom in och slå dig ner en stund så får vi prata. Jag bara mumlade. Nu minns
nej, jag stammade.
Stammade, alltså herregud.
Och jag blev bjuden på konjak och på cigarrer och kunde inte få mig till att säga nej. Och när vi skildes var vi bästisar och bundis och jag tog saker som du glömt med hem till mig. Det är så jävla mörkt.
Ja, det är väldigt mörkt.
Och sen... Olle Adolfsson, han skriver mycket bra. Är inte han som har skrivit det här med fladdra till lyen till gardin? Ja, skitsamma.
Men det, jag tycker också att det är roligt att han... Alltså, det avslutas ju liksom med på något sätt att han... Jag vet inte, det är så gubbigt, fast så vackert. För han säger så här, jag går omkring i mitt Pompeji bland ruiner. Jag traskar runt i resterna utav vårt liv. Och här kommer ju mannens kommentar, va? Men du ska aldrig ge mig pikar om sekiner. Och aldrig ska du bli någon annans tidsfördriv.
Ja, det är exakt, det är så här. Det är som att han lever i... han är ju missnöjd. Alltså, det är ett kärlekslöst förhållande. Mm. Liksom där de står ut med varandra.
Jo, och han använder maktmedel nu då för att säga att nu är det slut på det här, vet du.
Ja, men precis. Du kommer ju aldrig vinna en argumentation mot mig igen. Men nu vet jag att du vet att jag är det bästa du kan få. Typ så.
Alltså, finns det också någonting mer i det här med att de har katter och inga barn? Alltså, det är en värdering, absolut. Men jag måste bara få läsa det också. Nej, åt det gamla ska vi binda vackra kransar och ta vårt liv och mina katter som de är. Och trots all kärleksbrist och trasighet och fransar, dig ska jag älska livet ut. Dig har jag kär. Det är så mörkt. Fy fan vad mörkt det är.
Ja, det är klibbigt. Riktigt klibbigt.
Alltså, det är så mörkt att jag njuter av det. Har du någon mer sån låt som ursäkta, slår an någonting så hårt liksom så att det är nästan så här... Och så blir det skönt, för på andra sidan, alltså det är inte skönt när man ligger på gränsen och bara så här, utan man måste komma över på andra sidan, förstår vad jag menar?
Nej, jag vet fan inte om jag har det har jag säkert, men så här på rak arm, jag ska tänka under avsnittets gång om jag har någon, men jättesvårt att säga så här på rak arm att jag skulle ha någon sån.
Får jag ta en? För det här är ju min favoritkänsla av någon annan. Jag tror att det beror på att jag hade så mycket ångest som ung, så att nu när jag kan frammana ångest utan att kollapsa av den, så blir det liksom en det blir typ som att lyfta en bil för den som har tränat hela sitt liv. Vet du vad jag menar? Det är inte skönt, men att kunna göra det är bara så skönt.
Mm, jag förstår. Och vad är det då?
Ja, då är det Gerte Dams sista sång. Alltså, mm. Lyssna på det här. Men tiden har sin rätt att förändras där den går. Och den är hos dig nu och hos dig och din vän. Och jag ska aldrig mera lägga mig med huvudet mot ditt hår. Och aldrig älska dig igen. Aldrig älska dig igen. Men nya dagar väntar med nya tidsfördriv. Och allting liksom kräver mera nu. Så ta dina minnen och försvinn ur mitt liv. Älskade, älskade du. Åh, tuppskinn i hela kroppen! Jag hoppade över en vers mellan, men alltså sensmoralen, det, och det där, jag tycker att du fastnar på Winnerbäck, men han uttrycker verkligen den här konflikten som jag kan känna också i kärleksrelationer av alla slag, liksom att fan, stick härifrån älskling. Alltså att det finns något dubbelt i det där liksom.
Ja, jag har ju absolut några Winnerbäck-låtar också som kan vara drabbande till och från, tror jag. Men det är ju gamla Winnerbäck då. Det är ju inte, jag har inte lyssnat in mig, ska jag säga, på de senaste 15 åren.
Men, där, by the way, har ju jag vid kanske ett eller två tillfällen i alla fall under ett decennium tvärtom då inspirerat dig till att lyssna på någon låt?
Ja, alltså om du tycker att inspirera är att låsa in någon i en farkost i 150 km i timmen och sen slå på.
Nej, men nu menar jag när jag faktiskt har skickat någon låt till dig.
Nej, så är det absolut. Du, Winnerbäck äger du. Den ska jag inte bråka med dig om.
Fast det var du som introducerade honom.
Men det var ju för att vi bokade honom någon gång i tiden till Malung.
Rusningstrafik, och sen var det den här på en kvinnoanstalt där det är fuktigt och kallt.
Ballad om konsekvenser,
yes.
Ja.
Den,
men vad heter den skivan då? Med solen i ögonen. Måste väl ha kommit någon gång där på slutet på 90-talet, ja. När Idiot är med. Det är en låt som jag kan känna igen mig i.
Jag också, kan jag säga.
Men vad heter den här Gena genom sly-låten, Kim?
Det är Idioten.
Är det Idioten? Ja. Okay, ja.
För då får jag lust att springa över alltihop och tillbaka.
Ja, precis. Ja, skitsamma. Jag vet inte ens hur jag började på det. Jag är egentligen helt förstörd. Det kanske hörs för den som har ett skarpt öra att jag är lite snuvig. Och det är inte för att jag är snuvig egentligen, utan det är för att jag är ganska nyvaken klockan 14.52.
Ja, jag tänkte kasta dig under bussen, men du gjorde det själv. För jag visste ju att du var ganska körd eftersom du försov dig när vi skulle ses klockan ett.
Ja, det är faktiskt det är något av det sjukaste jag har gjort. Och då har jag alltså haft ett larm ändå för att gå upp. Men jag sov.
Du har varit på turné, Mats. Alltså, du måste komma ihåg att saker man gör får spilla över på... Alltså det är som en skarv. Alltså till exempel om man snickrar, då får man ha med sig sågspån in i tre dagar efter att man är färdig. Alltså det, förstår du? Det finns en, ja, men du kan ju inte komma in med en regel, liksom, utan du får ju komma in liksom med lite mindre och mindre spån. Och nu är ju det här din, liksom, att du har varit på turné-mentalitet. Du är ju en liksom fucking hard rocker, liksom, hur cool som helst. Så att du får göra så här, är du med?
Men det är verkligen inte därför. Jag måste bara säga nu, när jag var ju i Belgien, kom jag hem från senast här. Det är typ den vuxnaste dygnsrytmen, alltså mina vuxnast som, ja, ni fattar, ja. Som jag har haft på jättelänge. Jag gick och la mig typ 11, 12 flera kvällar och gick upp liksom 7 och gick och åt hotellfrukost liksom. Mm-hmm. Så att det är tyvärr inte därför, utan det är en kom för att jag var uppe hela natten och kollade på Stanley Cup-finalen mellan Florida Panthers och Edmonton Oilers.
Det finns lite rocker över det. Och... Nej, det gör det inte.
Det gör det inte.
Förlåt, jag försökte, men nej.
Nej, men det var en bra match. Det var värd att stanna vaken.
Vilka hejar på är det liksom?
Nej, ingen av dem alls. Jag uppskattar bara bra hockey. Och ja, sjunde. Alltså det fanns ju en storyline i matchen. Florida har ju sett bäst ut under hela säsongen. Alltså helt såklart. Alla har, de har liksom varit favoriter för att vinna. De var i final förra året också. Ja, de leder final bäst av 7-serien med 3-0. Och sen game 4 så Edmonton vinner med 8-1. Och man bara, vad händer nu? Det är nog en one-off. Nästa tar de. Nej, Edmonton vinner igen. Nu står det 3-2. Okej, ja, men nu måste de ju. Så nu måste de vinna här Florida. Nej. Florida, eller Edmonton vann igen. 3-3. Vad fan händer? Ska Edmonton ta hem det här? Och sen, ja. Så det fanns, och Edmonton har verkligen sett bättre ut de tre senaste matcherna. Så att det var,
men Florida
vann. Florida vann. Grejen är ju att det fanns väl, så här, det är många bra svenskar i Florida, så att det är kul att kolla på. Men det finns ju några i Edmonton också, men framförallt så är Edmonton, det är ett kanadensiskt lag, och det är inget kanadensiskt lag som har vunnit NHL eller Stanley Cup sedan 93. Mm-hmm. Så att det finns ju
storylines.
Det finns storylines. Ja, men precis. Så att det var en spännande match i alla fall. Men det är anledningen till att jag låter som ett skrap i höv.
Jag tycker det låter tillräckligt bra, men jag tycker verkligen att det är dags att börja nu, Mats.
Nu drar vi igång. Avsnitt 220.
Jag har ju lite så här hemmajobb nu efter att alla deltagare har gått hem från skolan och sådär. Så jag håller på och utvärderar och utvecklar en av mina kurser. Och det jag fick göra i år var att egentligen få lite fria händer att ta fram ett material som... Jag ska förklara det för dig först. Som har till syfte att först och främst kunna mäta och förstå hur man mår på olika sätt. Mm. Alltså att, om vi kallar det för monitorering, alltså självmonitorering, och att kunna se att det är olika, så att du vet, börja upptäcka hur man mår typ. Sen då både med livsstil, men också med kanske metoder, rent psykologiska metoder, göra så att man mår bättre då. Och sen så har jag varvat med olika föreläsningar om olika saker som är relevant för ämnet, och jag har inte sagt att så här måste man göra, utan jag kanske... Har ni sett dem? Så här gör vissa. Eller så här finns det folk som håller på. Och, är du med? Alltså ganska stor variation. Så jag har lagt ut på sociala medier att få in tips på vad folk har haft för metoder. Eller du vet, hört om för metoder. Och det behöver inte vara en metod. Det kan ju bara vara en grej man har kommit på. Jag tänkte på det när du pratade om att du gick och la dig 11 liksom. Det är en sån här sak som att timmarna före 12 brukar man prata om att ger mer effekt på sömnen. Alltså sådana här små grejer. Vad är det första du tänker på när jag säger tips för att må bättre?
Motion. Ja, det var det första jag tänkte på. Ja. Inte vet jag om det är... Men jo, det är bra. Men,
och det är ju, där kan man ju verkligen fundera om inte det är det enklaste sättet i världen på något sätt. För att det är ju så... Man behöver inte vara något speciellt.
Nej, få lite förhöjd puls under 45 minuter. Och det gör att ditt mentala självförsvar, kanske vi kan kalla det för. Det är lite att mota Olle i grin.
Det lugnar sig. Men har du annars någon sån här, kan du peka ut något specifikt? Ibland kan det vara en tanke som verkligen förändrar ens synsätt på livet. Alltså en endaste grej. För jag har en sån sak som jag tänkte att jag ska dela med dig. Och sen höra om du har något. Bara för att jag tycker att det är ett intressant ämne. För jag tänker ju att innan man har figured out liksom hur man ska ta hand om sig själv så kanske det går 50 år. Så det är bra om man har många grejer på lager liksom.
Jag vet inte om jag har... Alltså jag har väl massor av saker. Alltså det är väl... Det här med, alltså det beror helt på varför man mår dåligt, tror jag. Jag tror att det är svårt, alltså motion, det är en sån, det funkar på alla som har möjlighet att röra på sig liksom. Du behöver inte gå ut ens, alltså gå runt inne, gör sit-ups, städa, alltså whatever, alltså gör någonting som annars på det mentala skulle jag väl säga, alltså när man når någon form av acceptans, typ det löser sig, eller nu har jag gjort det jag kan, alltså du vet, när man når en sån punkt då, och man inser att det gick ju bra ändå. Alltså, det löser sig ju. Det går ju okej, liksom.
Men det känns som en sak som tar en stund att komma till.
Ja, gud.
I skiten. Nej, för det mest, most recent, om man säger, det är ju det här med att alltså för att förstå att ens tankar inte är ens identitet. Det är ju lätt att göra det när man skojar och sådär kanske, eller i alla fall hyfsat lätt. Men när man mår dåligt så är det jävligt svårt. Och det tycker jag är oerhört kraftfullt, när man kan förstå hur tankarna funkar och faktiskt förstå att hjärnan är kapabel till att tänka vad som helst om du programmerar den till att göra det. För att, ja men du vet, så när man har riktigt svår ångest så går man ju runt typ med 9 olika spaningsverktyg och letar efter potentiella saker som skulle kunna ge en ångest. Konstigt att man hittar ångest. Mm. Alltså, och tvärtom då, att just det här att man behöver kanske inte... Åh, shit, jag tänkte, du vet, när vi drar något ofint skämt kanske. Mm-hmm. Om man då börjar tänka så här, shit, fan, alltså jag kom på det där skämtet om den där gamla gubben. Alltså jag måste ju vara helt jävla bränd liksom. Och det är ju jättelätt att tänka så.
Ja, det är det absolut. Men jag tror, alltså det är så jävla svårt att hitta någonting som funkar för alla. Jag kan typ inte komma på någonting annat än motion. Tung medicinering kan man
också. Men det funkar ju väldigt dåligt. Nej, men det är just därför som den här kursen, eller vad man ska säga, är mer, alltså det är mer som ett smörgåsbord av olika inspirationer. Så kan man liksom, ja men fan, det där verkar bra för mig, det där skulle jag vilja prova mer av. För jag märker ju, jag har ju fått en massa svar, jag har ju fått allt ifrån, du vet, högst vetenskapliga saker som, inte vet jag, att gå i terapi till diffusare saker som att typ gå till en shaman och bli healad.
Mm.
Men sen ska man komma ihåg, och det är väl det som jag har brottats mest med mig själv, det är ju det så här, om det funkar, då spelar det ingen roll om det egentligen funkar. Mm. För att om man mår bra, då spelar det ingen roll hur du mår det bra. Ja, om du inte tar starka tabletter som du har köpt av en kompis. Så det är coolt. Nej, men jag ville bara höra om du hade någon tanke. För...
Ja, alltså, tankar finns ju onekligen om det här. Men jag tycker att det är lite så här halvminerad mark att gå på ett sätt. Att vi sitter här i en podd och pratar om hur man ska lösa sin ångest eller sådär. Alltså, och ja, det är ju liksom så uppenbart att något vi säger kanske funkar för ett par personer, men det kanske också absolut inte funkar för andra personer. Liksom,
men, så. Men har det inte blivit lite så att det där, och så blir man lite så här, att man undviker ämnet då, och så blir det nästan så här, ja men gå till en psykolog istället, och så är det 8 veckors väntetid i bästa fall. Och jag tror att man ska, du vet, höja det lite mer och tänka mer som, man kan vara ge några tankar och sen så är det bra. Men i alla fall, om det är någon där ute som lyssnar som har några så här, ja men det här vet jag att funkar, eller det här funkar på min tjej, eller det här funkar för mig, eller någonting sånt, så skriv gärna någon rad.
Ja, ja absolut, dela med sig. Det så länge det är seriöst så kan det väl absolut hjälpa till.
Jag såg en kiropraktor som tipsade par om att rycka ut nacken på varandra med en handduk lindad runt halsen.
Mm.
Och då kände jag så här, exakt den här tanken du har nu, Mats, tror jag. Du vet så här, vad ska man egentligen säga? För det finns ju också så är det ju, när man öppnar Pandoras ask så kan det ju bli värre. Så är det ju. Men det kändes, då kände jag så här, det kanske är så här jag gör när jag ger tips.
Ja, men precis. Ja, det är lite så jag... Alltså för att det är så här, du har ju en himla massa förkunskap och saker som många andra kanske saknar. Mm. Så att... ja, men du vet, det är som när, inte vet jag, ett proffs ger ett tips till någon som är lite nybörjare. Så, ja. Är det så, här, så kanske det är ett jättebra tips, men nybörjaren kanske inte förstår riktigt varför det här är bra. Nej. Eller varför man ska göra så. Eller den gör det, men när man inte vet varför man gör någonting så är det ju svårt att hålla upp någon form av motivation. Ja. Eller...
Men jag är ju också, där är jag nog väldigt humanistisk skola och tror liksom inte att folk... Ja, alltså det är klart, i galenskap och på fyllan. Men annars så tror jag att vi liksom ger oss inte ut på något som vi inte... Alltså vi ska, det är som om jag säger så här, gå och balansera på en jättesmal bräda. Det är klart,
ja, men, att... nu, jag kom på en grej som jag har gjort när jag har varit mot riktigt, riktigt dåligt. Som har funkat för mig. Jag gör en priolista på saker som jag behöver göra. Alltså, för oftast när jag hamnar i depressioner eller whatever så skjuter jag upp saker.
Mm.
Det är ju att be om det. Alltså du vet att man lägger saker man behöver göra på hög.
Mm.
Då behöver du så här, vad är det viktigt? Du behöver så här, sätta dig ner, gör en lista eller ihop med någon om det går. Så här, vad är det absolut viktigaste? Vad det än nu må vara. Det kan ju vara allt ifrån att betala någon räkning till att städa. Liksom. Mm. Det behöver liksom inte vara... Det kan vara äta lagad mat. Mm. Alltså, men små så stora. Och vissa saker kanske man måste dela upp i. Det kan vara liksom, ja, jag måste sälja lägenheten som jag är i stånd att göra. Då kanske jag ska börja med att, ja, men kontakta mäklare, säger vi.
Mm.
Men, och bara beta av en sak om dagen. En liten grej. Hitta någonting du kan göra. Så här, ja, dag ett, hitta numret till läkaren. Nej, till mäklaren, mm, kanske. Är du med? Liksom? Då kan man så checka av. Så här, dag två, ring mäklaren. Ja. Eller skriv vad du ska säga till mäklaren. Eller vad det nu kan vara. Checka av, checka av, checka av. Och så till slut har det gått några veckor. Och du har checkat av. Och då kan jag lova dig att det här ångesten du går runt och bär på är mer hanterbar.
Mm.
Den är mindre. För du har betat av saker som du egentligen mer eller mindre har skapat själv. Alltså för att du har mått dåligt. Alltså... Så man ska inte bara gå runt och bära skuld för det här heller.
Nej, men det där är jättevanligt. Man liksom, fan, jag måste dåligt för att jag inte har gjort något. Så nu gör jag inget.
Ja, men typ. Och det blir, det är ju så, exakt. Det är också det som är med depression och motion. Att det kan ju vara så... Alltså det svåra är inte att ta själva promenaden. Det svåra är att ta sig ut och göra det.
Mm.
Alltså det är det som är det svåra. Och ja, men nu när man mår bra så kan man inte ens förstå att man, eller intellektuellt förstår jag det, men man kan inte se den korrelationen att man faktiskt inte orkade gå ut och gå liksom.
Nej, alltså det där är jättebra tips. alltså, poängen var ju inte att vi skulle ge tips till podden, utan mest att bara drifta frågan. Men en annan sak när vi ändå är inne på det, det här med kreativitet. Alltså, det finns ju liksom teorier om att du vet, om du är tillräckligt galen, då kan du också bli en stor konstnär, eller du vet, skriva bra musik eller vad det kan vara.
Mm.
Och att det där hänger ihop på något sätt. Och nu finns det ju forskning som visar att om man typ sätter folk på morning så kommer de att må bättre. Men alltså, jag vet inte. Jag har ju trott att om jag spelar fotboll och om jag gymmar och sånt, så då tillfredsställer jag den delen av mig själv. Sen kanske jag jobbar lite extra eller någonting så. Men det finns ju liksom en till plats i skallen, i alla fall för mig. Och som om jag snickrar eller om jag håller på med någonting sånt där som blir tillfredsställt, som jag skulle säga att det är mellan att jobba hårt med hjärnan och att träna.
Mm.
Som är superspännande, som jag märkt nu då, sista perioden när jag har haft tid, mycket tid extra att jobba på gården här.
Mm.
Och har jag både tränat och jobbat på gården, alltså då är jag trött 21-20.
Mm.
Och inte så här trött som du vet när man har no-sleepat, utan verkligen så här, vad skönt att få lägga sig.
Men vad är det i, är det kreativiteten ni jobbar på gården du tänker, ja, på?
För att precis, för att om jag ska göra samma moment 20 gånger, sätta en bräda på samma sätt 20 gånger, då blir det inte tillfredsställt alls. Så nej. Jag startar alla projekt just nu och Marit gör klart dem. För hon tycker ju att det, hon har ju det här behovet av att få vara monoton i sitt. Mm. Hon älskar ju det. Alltså hon kan ju köra på hur länge som helst. Men för mig är ju hennes tempo för lågt. Fast hon orkar mycket längre än vad jag gör. Jesus, ja, ja. Så mycket längre hon orkar än vad jag gör. Det kan man nästan vara så här, ska vi gå in? Kan jag fråga 9 gånger liksom? Tills hon säger, ja, vi kan gå in då. Så det där är intressant. Nej, men det var det här med att må bättre. Jag tänker också på, jag har ju fått sparken från Dalabygden.
Ja.
Ja, och för det var ju, jag skrev ju en ledare om det. Om det här med att satsa på att må bättre i sommar. Även fast man är ledig. Så då ska man ju prova någonting nytt. För om man provar någonting nytt så, ja, då händer det saker i hjärnan. Och då skrev jag trekant. Jag visste jag berättat det här för dig, Mats. Men inte i podden, va?
Nej, precis. Du har berättat det för mig. Men inte i podden. Nej,
jag skrev ju trekant. Och det tyckte den här tidningen att vara. Och verkligen gå över gränsen. Och då kände jag så här. Det kändes som att det var svårt att komma tillbaks från det. För jag skulle kunna skriva någon krönika åt dem istället. Och så här, men det kändes så här. Om trekant jag går över gränsen. Jag har liksom kämpat som ett djur här för att hålla min gräns. Som är så långt förbi trekant.
Ja, gud ja.
Alltså, jag hade gärna skrivit. För då var det så här. Jag rabblade tre saker som man kunde prova på. Då. Ställ dig upp i syföreningen och säga åt folk att vara tysta. Prova stand-up eller ha en trekant.
Mm.
Ja. Och jag hade ju lätt, alltså det här med syföreningen är bara kul för att det liksom knappt finns. Stand-up kan du ha haft kvar, men det kunde också vara att testa fisting. Alltså, det är ju så skulle jag vilja skriva egentligen.
Mm.
Bara för att det ska rycka till när man läser. Det ska göra ont, det ska vara smärta.
Ja, jag älskar det. Men det är också skönt. Det är som en inblick i det gamla Sverige med den här självcensuren. Att trekant är lite, vet du vad, good for you. Det är det enda
jag kände också så. Och det var ju så här, alltså, jag gillar ju att skriva, så jag håller på att kolla om jag kanske ska få skriva åt någon annan tidning. Och så, för jag vill gärna skriva. Så att jag vill gärna skriva, men hur ska jag säga? Det är som att, om vi säger så här, att du målar en tavla som du bara älskar.
Mm.
Och så kommer jag till dig som säger så här, du, den där tavlan var jätteful, men du skulle kunna få måla en annan tavla åt mig. Då spelar det liksom ingen roll att du får måla en annan tavla åt mig, för jag har redan sagt att det som du tycker var bra var helt värdelöst. Så att det går inte att bygga vidare därifrån. Om trekant är att gå över gränsen, alltså, jag är så fucked, Mats. Det finns inte.
Nej. Det är liksom, nej, exakt. Det är verkligen. Det är som att släppa ut ett barn på en lekpark och säga att de bara får gunga. Det är typ så.
Ja, eller titta på en andra gång.
Ja.
Ja, nej, men ska vi... jag tänker så här, Mats. Jag tycker vi så här. Här säger du bara hej en gång. Och sen trycker du på den här knappen. Och sen så bara, boom, är det någonting nytt. Testa.
Hej!
Dubbelklapp.
Jag misslyckades med att klappa. Gjorde jag den här gången. Jag kom åt det med kabel till min höjfån.
Alltså, när man misslyckas med att klappa... Jag måste
kanske ska jag göra någonting annat.
Då, alltså, ja. Men alltså, jag tänkte också på känslan. För det är ju verkligen att man är menlös då. Det är ju inte långt ifrån meningslöshet att misslyckas och klappa, eller hur?
Nej, men alltså grejen är väl att hur många gånger i livet har man klappat? Säg att jag har klappat, inte vet jag, 69 000 gånger.
Ja.
Och det här var första gången jag misslyckades.
Och andra sidan. Men jag tänkte på känslan av meningslöshet är ju... Jag tänker på när man går fram till en sån dörr som ska öppnas automatiskt. Och så händer ingenting.
Ja. Nej.
Det aktiverar ju någonting i mig som gör att... Alltså så här, finns jag?
Ja, exakt. Ja. Jag vet precis vad du menar. Så här, jaha. Hallå?
Ja.
Se mig?
Exakt så. Och så tänker jag lite grann om man misslyckas med att klappa. Att man...
På vissa tåg är det ju sådana här dörrar där man ska dra handen framför, du vet, så här, som en jedi. Jag är inte för att du vet vad det är, men...
Jo, du.
Ja, jag vet att du vet, men att du inte vet. Där ibland också så är de ju buggade eller snea sensorerna. Man står där så bara, så kommer det typ en 4-åring och går förbi och så bara, jaha. Vad är det för fel?
Jag vet inte. Och vad är det i det där som gör att man känner sig... Alltså, jag känner mig verkligen meningslös. Jag känner mig som inte... Alltså, jag finns inte. Alltså, det slår på alla... Alltså, allt när en sån här grej inte funkar. Och det är så intressant. Det är lite samma känsla, men ändå inte alls. Som när man ska göra en high five, men den andra trodde att det skulle vara en fist bump. Och sen byter du och då har den bytt. Alltså...
Jag och Johan är experter på det där. Vi har gjort en grej av det. Jag är Johan Trummelsen i bandet.
Ja, men om du har gjort en grej då funkar det inget mer, då är det kul.
Jo, nej, alltså för det är verkligen, ibland händer det på riktigt. Och när vi inte ens försöker skoja, utan det är så här, vi är bara i osynk när det kommer till fistbumps. Det är typ, och det är bara han så här, ja, men det är så här, när han känner att nu är det fistbump-läge, säger jag typ så här, greppa handen, bror. Du vet, typ, alltså det, så det är så här, ja, det är bara roligt.
Men är det för att fist bump och high fives egentligen är lite pinsamt? Kan det vara det som gör det?
Så är det väl. Alltså, jag vet inte om det är pinsamt, men det är, hur ska man säga? Det är väl... för det första är det jävligt grabbigt.
Mm.
Man ser ju sällan tjejer fistbampa efter att de har lyckats med någonting ihop.
Nej.
Är du med?
Ja.
Det är ju väldigt, väldigt grabbigt. Så det gör det väl om möjligt lite löjligare. Men sen är det väl... jag vet inte, det är ju verkligen bara... Alltså, du vet så här... säg att ni gör mål i fotbollen. Mm. Och det kommer någon high five eller någon... Alltså det är exakt samma sak som en klapp på ryggen eller... alltså...
Jo, fast den kräver en motreaktion. Jag tänker att om vi säger att en skitbra låt går på och så bara börjar röra mig till musiken så här på golvet framför dig och du bara tittar på mig som att jag är sjuk i huvudet jämfört med om du också liksom... Ah, fan, den här kommer igång. Det är som att man uttrycker någonting och så får man inte svaret. Och då bara, förlåt.
Förlåt.
Det var inte ens alls det vi skulle prata om nu. Vad fan var det vi började med?
Nej, alltså det går väl att göra en översättning. Nej, men jag tänkte, det är lite roligt. Vi har ju för första gången på 4 år släppt, eller inte på 2 år, släppt musik, ny musik.
Mm.
Som du är lite inblandad i också dessutom. Det kanske inte är det musikaliska så mycket, men i videon i alla fall. Och det är svinkul. Den här, grejen är ju då att den här videon, det är lite mitt hjärtebarn, det här. Alltså den här, alla våra planerade releaser. Det är jag och bolaget liksom som har suttit och planerat det. Och den här, för den här låten vi har släppt, den heter ju då Heavy Metal Viking. Och den är väldigt 80-tals glammig, eller man ska säga. Den liknar ingenting vi har gjort tidigare.
Nej, precis.
Så då, jag gillar ju tanken då på att släppa någonting som är, eller det mest edgy man har, för att skapa en bass. Mm. Alltså, för vare sig, alltså det är ju inget skämt det här som folk brukar säga att all publicitet är bra publicitet. Nej. Utan så är det verkligen. Mm. Så då har vi ju gjort, för er som inte har sett det, så har vi gjort en video till den här, där Kim är med. Och den utspelar ju sig då i en dröm. Vi har ju en karaktär med i alla våra videos som vi kallar för Willow, som dör i varje video. Han är som våran slav, kan man säga. Och då i den här videon så handlar den lite om honom. Han liksom känner sig ouppskattad och oälskad och så här. Och sen han går och lägger sig, tar av sig den här hjälmen som han alltid har på sig. Och så i hans dröm utspelar sig helt enkelt videon. Och då drömmer han att vi befinner oss typ 1987 och är hårdrockare. Och han är en i gänget för att vara med. Typ så. För han känner sig lite utanför. Och det är så roligt att läsa så här kommentarer. Typ, this is not at all like what you... what made you guys so special... Your genre of metal telling Norse stories is kind of precious to me. I personally do not like this transition. Eller typ så här, ja men, this is not why I bought tickets your show in, bla bla bla. Sådana. Mm. Alltså, folk är upprörda. Vissa, alltså, det är fortfarande så att, jag men, inte vet jag, 90% av kommentarerna är väldigt, väldigt fina och roliga.
Mm.
Men det finns ju en viss oro. Alltså, det här var inte det jag föreställde mig att skulle komma, men bara resten är det ni brukar göra, så är det väl okej. Okay. Typ så, ja. Folk är oroliga och det älskar jag. Jag brinner för det.
Jo, men alltså, jag skrattade åt det. Jag låg på verandan och sen så insåg jag att du till och med blev den personen i heavy metal-världen. Den som du är i verkliga världen.
Ja då.
Och den som jag är i verkliga världen. Alltså, det är ju det bästa jag vet att för det du gör är ju att skapa tvivel.
Ja.
Och sen så slickar du det om munnen och njuter av det. Men jag tycker att jag förklarar det som en flört med 80-talet. Det, som ett utanför perspektiv så ser jag det så.
Videon är det, ja.
Ja. Men låten också, va?
Jo, låten, absolut. Men låten är också inte... Alltså, skulle vi ha gjort låten som vi gjorde videon, då skulle vi ha spelat in det på ett old school sätt och fått till så här gamla ljud. Eller man säger, nu låter det ju fortfarande. Så man hör ju på den här... Så om du slår på en låt med, inte vet jag, kommer jag inte på, säg ZZ Top eller... inte vet jag, Guns N' Roses, Metallica, whatever, från 87 typ. Och slå på en låt med de banden idag, alltså som är gjord nu, eller ett annat liknande metalband som är, eller hårdrocksband som är gjort 2024, så hör man en väldigt stor skillnad på hur, alltså för att tekniken är bättre på att spela in liksom, och producera musik.
Men skulle det inte vara värt för er? För jag tänker att det kan ju också vara så att det är faktiskt de viktigaste fansen, så kan man inte säga, men de som har hängt med mest som också kan tycka att det här är jobbigast. Alltså jag tror att om man skulle ta fram 1000 personer som tycker att fuck, vad är det här nu då? Så tror jag hälften av dem är sådana som verkligen tycker att alltså, det här är inte det jag vill ha av det här bandet. Sen kanske hälften av dem också tycker att fan vad coolt att de vågar göra något nytt och jag är fan till dem hur det än är. Men skulle det inte finnas ett värde i att för er så här lugna dem då? Alltså att säga så här, fan vad, vilken respons, tack så mycket allihopa, och ni som är oroliga för att vi har förändrats, allt förändras ju, men så här extremt har vi inte förändrats på skivan, så håll till godo. Skulle inte finnas ett värde i det?
Nej.
Jag tror det.
Nej. Aldrig. Inte en chans.
Alltså, utan, inte precis just nu, men kanske om när bassen har lagt sig.
Nej.
Nej, kanske bättre att bara visa upp på skiva. Det var bara en tanke som slog mig. För jag har ju inte de här problemen. Jag har ju aldrig haft och kommer aldrig att ha de här problemen. Och jag tycker att det är väldigt kul så här. Undrar hur jag hade gjort, eller du vet så här.
Nej, men jag vet inte. Det är många andra band i vår genre som har gjort så här transitions, eller man säger. Ja. Typ, finns till exempel Glory Hammer som jag har turnerat med från början. Skrev de låtar om typ så här fantasy, de två första skivorna. Mm-hmm. Så här, om ett fantasyland i Skottland, typ. Mm-hmm. Sen bytte de plötsligt och tog med huvudkaraktären från, som de har skrivit om i den här fantasyvärlden, och tog ut han i rymden och skrev om typ så här galaktiska strider och sånt. Och det är ju en sån transition. Är du med? Som är så här, plötsligt, det är typ som att vi skulle börja skriva om rymden också. Eller whatever liksom. Eller att vi byter och skriver om grekisk mytologi kanske. Eller någonting. Det här är ju... vi ska ju skrämma dem. De ska ju vara lite rädda. Och de får ju... svar för nästa singel, och så singeln efter det och skivan efter det.
Så har det två singlar till innan november?
Ja.
Okej. Okay. Alltså jag tror verkligen inte att jag har svaret, utan det var en helt 100% nyfiken tanke jag fick utav.
Nej, men jag tror inte man ska så här. Jag är ju ganska fast bestämd av att börjar du lyssna på fans och kritiker på vad som är bra eller dåligt med dig, då kommer du att tappa det som gör dig bra.
Det tror jag också. Alltså, men det jag menar var att man kan med integritet, för det ska ju göras med integritet, inte såhär, förlåt killar att ni blir besvikna, utan med integritet liksom. Att man berättar om vad man gör. Det var min tanke.
Ja, men om jag då ska hålla mig true till min scenpersona, så skulle jag ju bara säga att ni är för svaga. Ni hittar ut själva, typ så. Det är någonting sånt jag ska säga då. jag gjorde en grej igår som jag sällan gör, men nu kände jag väl att jag hade ork för att göra det. Jag kollade på våran sista spelning från turnén, Europa-turnén var ute på i januari, februari. Och då filmades den sista i London. Och så kollade jag egentligen bara på hur mina mellansnack var. Och jag skrattade själv åt mig själv. Så jag bara så här, fan, jag undrar om jag någonsin har varit bättre. Och så bara, så här gjorde jag. Det här måste jag ju ta tillbaks. Det är som att jag hade tappat vissa bitar av min scenpersona. Så
du känner liksom att du befinner dig i ditt bästa jag när du är där? Eller jag, skit i det. Men du, alltså, din bästa prestation. Du ligger så högt du kan just nu.
Nej, då gjorde jag det.
Då gjorde du det, okej.
Ja, men jag tror också att det blir en helt annan sak när man är ute längre, i längre sjok. För då blir man väldigt mycket mer avslappnad. Nu gör vi ju så här festivalspelningar, då blir det liksom en då. Så man hinner liksom inte få in någon... Och allting är ju liksom... Ja, det är så väldigt olika vilken tid vi spelar och sådär. På turnén så spelar vi nästan samma tid varje kväll.
Men alltså, för det jag tänker på är just den här känslan när man har gjort någonting bra. Alltså ibland berömmer man sig själv för att man... Ja, men som om jag har hållit på en hel lördag med att bygga på trallen. Så då kanske jag kan berömma mig själv för att jag har gjort ett stort arbete. Alltså att jag har gjort en stor arbetsinsats. Men ibland så kan man ju också känna sig väldigt nöjd med sig själv. Mm. Att såhär, fan vad bra jag gjorde det där. Och det är ju förhoppningsvis inte jämnt, för att då är man troligtvis dum i huvudet. Men att det händer ibland. Och det är ju kanske det som är självförverkligande om man tittar på Maslows behovstrappa. Och jag tänker när du är ute på turné så får jag en känsla av att det borde gå emellan fan vad jag jobbar på och att det kanske skulle kunna då toucha ibland att det där vart bra. Den där strofen eller den där...
Ja, jag är fan... Där blir jag ju en tävlingsmänniska, tror jag, på turnén. Jag tillåter mig nog... I korta show, alltså efter, det är så här, en bra show är lite som att vinna en match, men jag har en match imorgon också. Är det med?
Ja, liksom, absolut.
Så här, då kan jag känna så här, yes, det där gick bra, och en dålig show sätter ju spår, alltså det sätter spår som ekar i ett halvår efteråt. Som jag har med mig i bakhuvudet att det här ska jag inte göra igen, eller det här får inte hända, eller om det här händer så måste jag göra det här eller så.
Ja. För du vet ju att jag börjar med fotboll delvis för att göra något som jag sög på, som jag inte kan bli jättebra på. Och nu låter det lite skrytsamt kanske, som att jag blir bra på allt, men jag brukar hålla mig till en jättesmal genre som jag kan bli väldigt bra på så att jag ska få klara mig liksom. Men Och något som jag verkligen har fått till mig av det som är supernice, det är ju det här, hur bra kan jag göra den här situationen? För det måste det bli för dig. Du kanske till och med av 10 spelare, kanske inte ens av 9 kan göra den bästa. För att förutsättningarna suger, eller för att det är för, ljudet är fel, eller liksom, whatever liksom.
Jajamän, jo, det kan absolut ligga. Det är ju massa saker som är utanför min kontroll. Men det då... Nej, men jag är nog så pass nykter i det att jag ser vad jag kan göra och vad jag inte kan göra.
Men,
liksom,
men är inte det, om du är tävlingsmänniska, kan du hitta det? Så att säga, ja, där kommer jag upp till det jag kunde idag. Fan vad nice.
Jo, absolut. Alltså, det kan jag absolut känna. Säg att det har ju hänt till exempel någon gång att en grej på trummorna går sönder. Det tar 3 minuter eller 7 minuter eller vad det nu tar att fixa det. Och det är ju en sak som är utanför min kontroll. Som tvingar in mig i en situation som är ganska stressig eller så.
Vad tycker du om det? För då behöver du hålla lite låda och sånt eller?
Ja, men det beror på. Det slutar oftast med att det går jättebra, men att jag gråter efter spelningen på grund av stress och slag. Liksom,
för referens, om du spelar en match, spelar du hellre en match där du alla tror att du ska förlora eller en match där alla tror att du ska vinna?
Nej, men det är väl, vadå, det finns väl ingen som hellre spelar den där alla tror att man ska vinna.
Jo, det finns det, men det är bara få människor som kan svara på den frågan ärligt. Det är därför jag frågar dig det. De flesta skulle säga det andra, men i ärlighetens namn är det ju människor som älskar när förutsättningarna är perfekta, när jag bara kan briljera.
Jo, alltså så är det väl. Alltså, till exempel då, om jag ska jämföra så här, och spela i till exempel Tjeckien och England, så är ju att spela i England, det är ju som att alltså allting är enkelt. Jag är den personen i rummet som är sämst på engelska. Är du med? Just, alltså det är så här, de fattar vad jag säger. I Tjeckien så är det kanske så här, är jag i Prag så är det lugnt, men är jag ute på Vischa någonstans så kanske det är så här, okej. Jag vet, någon gång så drog jag in en så här skämt i Tjeckien och säger, hör man syrsor, typ så. Men det har jag ju utvecklat då till och lärt mig att förstå att när jag märker att det är svårt med språket, då är det bara att behandla dem som man behandlar hundar. Så det handlar bara om tonfall.
Jo. Men jag vill vara kvar lite på det, sorry, jag ska inte ta utstånd, men just det här, vi säger att jag ska bygga något eller att jag ska vara programledare för något, och så är förutsättningarna lite dåliga. Då kan ju många bli väldigt trötta och säga, vad fan är det här för skit nu? Och det kan jag tycka att det är skönare, för att då kan jag vila i att om det här bara blir bra så har jag gjort en riktigt grym insats. Däremot om förutsättningarna är helt perfekta, som det börjar bli mer och mer, speciellt inom e-sportsändningar och sånt. Jag tycker det blir svårare och svårare för min roll, för att på på något sätt så är jag mer den som kan lösa ett problem med några regler och lite skruv än den som ska göra en perfekt fyrkant. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag fattar.
Hur är du
jag
där?
Jag tror att jag... I rise to the occasion på båda, tror jag. Man får ta mer ansvar. Alltså, jag tänker så här att alla som har betalat för att komma med och titta på oss ska ju få en bra show hur den är.
Ja.
Det är inte deras fel att någonting är bajs. Det kanske inte är vårat fel heller. Men jag kan ju gå in och köra allt ändå.
Ja, men jag tror att jag kör allt ändå, men det är just att jag typ blir mer orolig när allting är ordnat och perfekt. Det är så skönt om det finns någon parentes.
Där är det helt olika. Det händer ju ibland. Alltså, förra året till exempel skulle vi spela på en festival. Och vi har ju ett intro där de som spelar instrument går in på scenen och sådär. Och sen säger jag någonting, we're brothers of metal, we're true metal warriors, bla bla bla. Presenterar första låten och så börjar de spela. Då under det introt så dör mitt beltpack, alltså min medhörning. Och jag står bredvid en ljudtekniker och jag bara, han är inte vår ljudtekniker utan han jobbar på festivalen. Och jag bara, och jag är själv där på den sidan av scenen. Så jag bara, shit, kan du det här kan du fixa det? Och så bara, han börjar greja med det och typ matar in tejp där man sätter i batterierna, för att det är typ batterierna som glappar. Han räknar ut, eller han känner väl igen beltpacket liksom. Och det är ett vanligt problem med dem tydligen. Så jag står där, jag hör inte medhörning utan jag hör utljudet och gör presentationen så, och jag ska på scenen om 30 sekunder ungefär och jag hör inte mina öron. Så då är det så här, och han säger så bara, you're awfully calm about this. I can't change anything, can I? Så ja, men, det är liksom bara så här.
Men det är en annan sak. Jag tror att för mig handlar det om, för om det skulle vara då så att i en högtalare så pratar någon ut och så här, Mats medhörning dog nu, det är tekniskt fel, men han kör på. Då skulle det vara samma sak. Alltså det här måste vara någonting som någon annan bevittnar. För att det är ju samma sak, ibland om man gör någonting på en sändning och sen så har de glömt att trycka på knappen från studion, så jag har inte fått någon info alls. Det kommer ju bara jag se dålig ut för. Så för mig handlar det mer om att det är så här, shit, han fick till det där trots att det var så här skit dåligt. Alltså förstår du att jag är rädd för att göra någonting bra.
Jag vet inte vad det skulle vara i.
Nej, jag tror inte att du är likadan, för jag tänker också på så här, jag skickar ju aldrig en text till dig om jag har en text som är så här, jag känner mig lite känslig för kritik just nu. Då skulle jag aldrig skicka en till dig.
Nej, såklart.
Men däremot om jag vill förbättra en text, liksom, jag är en verkligen bättre, då skickar jag den till dig. Och då är jag beredd på att du kommer att vara mycket mer nitisk också. Och det tycker jag är jävligt intressant, för jag tror att vi har ju pratat om att du har ADHD. Jag är helt säker på att du har det. Men det verkar ha slagit sig som att du går mot perfektionism. Och jag går ju mot, alltså du blir ju trött på mig 20 gånger på en dag om vi umgås med hur slarvig jag kan vara. Det kan ju vara allt ifrån hur jag äter till, du vet, hur jag skriver någonting. Medans du själv då är väldigt noggrann och kanske hellre sänker tempo. Jag tycker det är jävligt intressant, för att jag vet inte, jag behöver ju hjälp för att göra någonting perfekt, men jag behöver inte hjälp för att dra igång något helt magiskt som skulle kunna bli bättre. Förstår du?
Ja, verkligen.
Så det är jävligt intressant. Men den här låten då, hur långt upp, för du sa att det var som bebisar för dig.
Ja, just videoidén och release, alltså det här release-timingen som vi kör med när vi släpper singlar och hela den biten. Det är ju noggrant uttänkt. Jag trodde dock att det skulle vara fler som skulle uttrycka sig negativt än vad det är. Det var jag förberedd på i alla fall.
Men har du haft så många klick som du har förväntat dig och sådär?
Det har jag aldrig tänkt på kvar.
Nej, du har inte det med. Jag tänker att det kan komma mer om du om procenten.
Ja, men nej, jag vet inte. Det har jag aldrig intresserat mig riktigt heller. Jag vet ju att vi kommer att få lyssningar. Alltså den här har väl några hundratusen streams om någon vecka. Det är jag ju övertygad om.
Jo, men jag tänker när du tittar på kommentarer så är det ju relevant att se, har det 10 personer som har kollat eller är det 1 miljon som har kollat?
Ah, nej, men precis. Ja, nu är det 200 kommentarer på drygt 45 000 streams. Då.
Ja, för det var därför jag frågade hur snabbt, för ni släppte den på midsommar.
Precis, i fredags. Så den har väl inte gått jättesnabbt då, på streamsen.
Nej, jag tänker att det kan vara både bra och dåligt, eller?
Ja, det kan vara både bra och dåligt. Det, generellt så är det väl dåligt. Men det är en svår tid. Alltså, det är vi också medvetna om, att det är en jättedum tid generellt att släppa musik på. Precis nu runt midsommar och under juli.
Maj och juli, det är samma med föreläsningar. Jag fick två bokningar på föreläsningar som bokades av, för att folk har inte tid att göra sånt. Alltså folk har inte tid med den där typen av...
Nej, precis.
Tiden på året.
Ja, nej, ja.
Men är du nöjd med videon då? Förlåt, nu pratar jag rätt i mun på det.
Jättenöjd. Jag tycker den blev suverän. För mig är det den bästa videon vi har gjort.
Vad roligt. Men jag är faktiskt nyfiken på vad du tycker om min insats, för att det där var långt utanför min comfort zone mellan varven, och ibland var det på den, men ibland var det så här, aha, vad fan håller jag på med?
Alltså, för mig räcker din insats egentligen med första bilden när man går över i drömmen. när man ser skuggan och sen panorerar kameran till dina fötter och så upp liksom. Mm. Det är också kul att någon har övertalat att jag har den här röda scarfen i bakfickan.
Ja, det är så sjukt.
Det är ju någon sån här böggrej.
Ja, jag vet.
Som betyder någonting.
Men du gjorde ju även hår i öronen på den tiden.
Jo, precis. Men det här är ju liksom att man gillar någonting. Man gillar typ någon form av BDSM eller någonting. Alltså, om du är så här typ 87, gick in på en bögklubb och hade en röd scarf i bakfickan, så signalerar du någonting sånt. Men jag kommer bara inte ihåg exakt vad det signalerar.
The handkerchief code.
Ja.
It's a system of color-coded cloth, handkerchief or bandanas for non-verbally communicating one's interest in sexual activities and fetishes.
Mm.
Och då ska vi se här då vad röd... Vänta. For example, a dark blue handkerchief indicates an interest in anal sex. Ja, men hur kan jag få se systemet? Och här är systemet. Det betyder fisting. Snacka om att cirkeln är sluten.
Ja, verkligen.
Åh, herregud, vad bra.
Ja, vad bra.
Åh, fy fan, vad bra. Nej, men alltså, det är inte sant. Det är inte sant. Det här är för bra. Det är inte påhittat, alltså.
Nej. Men det är så jävla roligt.
Men det verkar som att vänster och höger skulle spela roll också. Men...
Ja, jag tror att det är precis, beror på vart du har den.
Men det kanske spelar mer roll på de andra grejerna. För här står det verkligen att det inte spelar... Nej, det verkar som att... Nej.
Jag är lite osäker.
det är kanske är giving eller receiving då, om man har vänster och höger. Vänta, det här är... Ah, nej. Nej. Okej, jag är alltså en bottom fister. Jag vill ha knytnävar i röven då med den. Det är väldigt kul. Väldigt kul.
Det är väldigt, väldigt, väldigt roligt. Ja, precis. Ja, och det passar karaktären så jävla bra.
Ja,
och,
det gör det.
Men sen är ju resten när du är med, så är det ju mest gå eller stå eller rocka. Liksom. Mm. Så att det, och där är det ju, du är aldrig själv i det. Så att du smälter ju bara in i det, liksom.
Jo, men det var svårt. Ja. Alltså, att stå och rockdansa, det är svårt för mig.
Min favorit är ju, för er som då vill se Kim när han är som allra, allra bäst, ska ni ju kolla på videon, och då runt typ 3:15 så gör han hoppande rockrörelser i sidled inne i en gymnastiksal. Och det tycker jag är väldigt, väldigt starkt. Det, om man kollar på bara Kim. De flesta tror jag kollar på Ylva och Jocke. Du är liksom lite bakom där. Men ser man hur du rör sig så ser man att du... Det där är en kille som knullar på första dejten. Ja, jag kan redan nu säga att vi är inne i någon form av varannan vecka schema och det kommer behöva bli så nu också. Jag åker ju iväg till Finland och så åker jag direkt ifrån Finland till Tyskland. Så att jag är borta faktiskt hela nästa vecka. Jag kommer hem i slutet av nästa vecka. Men sen är jag hemma. Så då är jag i alla fall good to go under hela juli med poddings.
Varannan vecka funkar också. Det är ju, har man ju sett många föräldrar som gör. Så det funkar här också. Jag ska ju till Linghed någonting också. Kommer säkert åka direkt från Linghed till Svärdsjö. Så jag har en hel del för mig också.
Jag tänkte säga, vänta, Linghed, det är väl en plats ute? Det är typ...
6 kilometer.
Ja, men precis. Ja. Det finns något annat där som på... Jo, Ytteränger heter det så.
Yttertänger.
Yttertänger, okej. Okay. Mm. Så. Mm.
Det är där Nicke bor.
Ja, okej. Okay. Mm.
Perfekt är det. Jaha, nej, men det är ju... Alltså jag känner bara så här, jag ska ut i värmen och fortsätta bygga. Jag är ju snart klar, ja.
Mm-hmm.
45 kvadratmeter. Hur stort bor du?
67, ja. Tror jag.
Så du bor större.
Plus 20 kvadratmeter uteplats.
Ja, du har jävligt schysst uteplats där faktiskt.
Mm.
Ja, det vart ju... Man får åka tillbaka och handla och små grejer. Och så bygga några grindar. Och det är precis som jag vill ha det. Att jag har byggt inför hunden samtidigt, alltså att det är ett staket som sitter ihop med alltihop.
Mm-hmm.
Så att den sträcker väl sig alltså 9 meter och 30 centimeter åt ett håll och typ ja, lika långt åt ett annat håll. Alltså det är halva gården i ett trädäck nu.
Ja.
Och sen så ser jag fram, vi har ju så här kärlskott, vi vet inte hur kärlen beter sig alltid hos oss. Nej. Så nästa sommar kanske jag måste dit med domkrafter och rätta upp hela konstruktionen igen.
Ja, du har såna här fetter som man kan skjuta upp då, eller?
Nej. Alltså, nej. Det står på regler och på sten, men det man kan göra är att man kan lägga in flera stenar eller man kan justera det på det sättet. Då lyfter man upp en domkraft. Det går, det är lite jobb, det är väl en dags jobb, men vi fick göra så för att...
Behöver man bygglov för att bygga en trall?
Nej, det finns vissa regler där man ska följa. Det får inte vara högre än en viss nivå och det får inte vara hur nära grannen som helst och lite sånt där. Men vi har hållit oss inom regelverket. Det är samma sak med staket. Då behöver man inte heller bygglov för. Men blir det för tätt till exempel så räknas det som ett plank och då behöver man det. Men jag har hyfsat bra koll och sen... Har ju pratat med grannen då. Han står ju och pekar finger och hotar med ett gevär. Så det tror jag är lugnt. Jag tror det är lugnt.
Ja, det låter inte som någonting jag hade brytt mig om i alla fall.
Nej, men du måste komma hit och kolla tycker jag. För fika på...
Ja, men jag tänkte att jag ska komma ut nu när det börjar bli lugnt.
Ja.
I livet lite grann.
Du kan komma ut och bo några dagar om du vill.
Alltså, ja, absolut. Om du känner för det. Ja. Det ska hända.
Vad blir absolut. Det med i helgen nu för dig då?
Jag åker till Finland på lördag. Kul med det är ju att mamma, pappa och bror hänger med också och fixa.
Oj, det är jättemysigt.
Får komma och kolla. Ja, men det är kul att de har ju sett oss i Sverige.
Mm.
Men jag tror att det blir en annan grej att se det. Ska man säga. När vi är 100% utanför trygghetsbubblan. Mm. Och att vi går upp på en scen inför 15-20 000 pers och äger skiten ur dem. Liksom.
Mm. Fantastiskt.
Det är jävligt kul att få
Det är ju fantastiskt. Jag ska på Dalekalia Cup och vara tävlingsansvarig för FC24-turneringen.
Ja, det är jävla kul. Fan vad nice.
Hoppas att
är det nu i helgen?
Ja, det är nu i helgen.
Ja, okej.
Okay. Så jag får se hur mycket drag det blir i det och vad man kan göra av det. Hoppas att det blir bra. Det är ju... De har ju lite matcher, de här kidsen som ska spela FIFA också då.
Mm.
Så att, vårt jobb är att se till att de kan spela både och.
Ska ni iväg på Skinnakuppen i år eller?
Nej, nu har vi inget sånt lag nu med, vet du.
Nej, de får vänta på nästa generation.
Ja, alltså kids. Det är minst ingen då i sådana fall, men jag tränar inte hand om er. De har ju jag har släppt det, så jag har bara seniorlaget egentligen.
Ja. Det är väl fullt rimligt.
Ja, så kan det vara. Ja, men då så ska vi säga tack för idag då, eller?
Tack för idag, tack för en underbar dag tillsammans. Ja.
Mycket sång är det på dig.
Ja, jag är sång- och dansman. Men tack för att ni har lyssnat på avsnitt 220.
Ja. Ta hand om er.
Vi tar helg. Och ni tar hand om er.
Hej då.